Hej och välkomna till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Mia Gibson. Då säger vi hej och välkommen till Mia Gibson. Hallå, hallå!
Hej!
Välkommen hit. Du är känd ifrån Soloäventyret med Robert Jonsson, men gör även inhopp i Mindy då. Stämmer det?
Ja, det kommer lite grejer i Mindy så småningom. Jag har blivit upptagen där i familjen.
Vad är det ni spelar i Mindy?
Det kommer att komma, jag tror att det är droppat redan i deras årskrönika. Det kommer en mutant år noll-grej framöver.
Men idag har du tagit med dig ett annat spel från din spelhylla som också är utgivet av Fria Ligan. Vad är det för något spel?
Det är Ur Varselklotet.
Vad är det för spel?
Det är ett rollspel baserat på konstnären Simon Stålenhags konst och särskilt konstboken med samma namn. Och i sina bilder så bygger han, ja men också texter, bilder och texter så bygger han upp en värld i ett alternativt 80-90-tal. Det utspelar sig i en svensk vardag på Mälaröarna sedd ur ett barns perspektiv där mystiska maskiner och fordon och robotar eller självbalanserande autonoma system liksom antingen dominerar bilden eller lite tyst, bara suggestivt spelar i bakgrunden liksom. Ja, så den här slingan då, partikelacceleratorn som liksom allt centreras kring. Och det är lite, det är science fiction som liksom möter en sorts svensk nostalgisk diskbänksrealism nästan. Och allt filtrerat då ur liksom ett barn eller unga tonåringar ur deras ögon liksom. Och det är världen som det utspelar sig i.
När man tittar på inspirationen så har de ju nämnt både Stranger Things och klassiska Spielberg-filmer som E.T. eller kanske Goonies. Får man den känslan av själva spelet?
Ja, jag tror att Stranger Things kom ändå efter Stålenhags bilder. Och jag är ju ett fan av Stålenhag från början. Jag kom i kontakt med hans bilder på nätet redan innan boken var tilltänkt, tror jag. Och fastnade. Men ja, absolut. Stranger Things. Det blev väl en våg liksom där som spelet red lite på.
Vad är det som gör just Ur Varselklotet till ditt favoritspel?
Och det är ju för att det har inspirerat mig så mycket. Som sagt, jag kom ju i kontakt med den här världen liksom ganska tidigt. Ja, men min fantasi drog igång med en gång när jag såg de här bilderna. Jag fick så mycket frågor, liksom, vad är det här för maskiner? Vad händer på de här bilderna? Vilka är de här barnen? Vad gör de? Och det är världen liksom. Och sen så, när jag hörde om spelet och så jag lyssnade på en actual play-podd, vi spelar rollspel som spelade det, med Nils Hinse, huvudkonstruktör till spelet, som spelledare. Ja, min hjärna bara exploderar liksom, som en kreativ person. Och jag fick spelet av en vän på villkoret att vi skulle spela det, att jag skulle spelledare. Så tacksam. Jag skrev ett eget mysterium till spelet och jag hade aldrig skrivit till rollspel tidigare eller ens spelrätt tidigare. Jag bara gav mig in i det. Jag har skrivit dikter, varav några kommer i nästa nummer av och vad heter det, Rollspelskollektivets scene. Och det kommer ut alldeles snart, såg jag på Facebook idag. Spelet har liksom något i blandningen av sci-fi och den här barnsliga fantasin och lekfullheten som liksom, ja, och realismen också egentligen som liksom bara slog an hos mig. Och det knyter liksom an till det som jag tror i grunden gör att jag älskar rollspel så mycket. Det är den här fullständigt gravallvarliga leken.
Mm.
Och som förskollärare så kan jag nog prata länge om lekens betydelse för både barn och vuxna och hur den underskattas och undervärderas och nedvärderas hela tiden. Men jag tror inte vi ska gå in på det, men det är det liksom. Att få vara vuxen och bara barn igen, jag vet inte. Jag ska inte sticka under stolen med att den här nostalgin liksom, att det är någonting som klickar där.
Är det någonting i nostalgin som klickar extra av att man spelar just barn? Inte säg gymnasister eller förskolebarn, utan att det är just de här 12-13-åringarna det handlar om i första hand.
Ja, jag vet inte hur det är för andra, men för mig så var det en väldigt speciell tid. Jag tror att det är det för många, att man är lite emellan att vara ett barn och att vara tonåring, liksom. Att leken blir lite mer allvarlig. Man kanske prövar lite läskigare äventyr när man är i den åldern. Vet att jag gjorde i alla fall. Man ger sig ut på längre äventyr i skogar och marker och ställen man inte ska vara på. Men som vuxen lite grann så måste man vara vuxen. Ja, men det är det här att man känner igen det, liksom. Man känner igen sig. Det är nostalgin, liksom.
Det är något med utforskarlustan också, låter det som på dig.
Ja.
Någonting med att man får chansen att upptäcka någonting nytt.
Ja.
Som klickar rätt bra med rollspel, kanske.
Ja, precis. Och den här vuxenvärlden som är så främmande och mystisk, som man inte riktigt förstår sig på, och som jag tänker att den har ju en roll i spelet, liksom vuxenvärlden, men också tekniken. Den får liksom också stå lite grann för vuxenvärlden som man inte riktigt förstår.
Mm.
Föreställer jag mig i min värld är det så liksom att maskinerna, det hör till vuxenvärlden och vi förstår inte riktigt det.
Den här världen är ganska småskalig fast det handlar om någonting väldigt annorlunda då. Just att man är på Mälaröarna. Vad är det som gör det speciellt när det ställs mot de här stora robotarna eller knasiga datorsystemen?
Det låter lite som i det du säger liksom. Det här lilla ställs mot det stora på något vis. För att den här världen är ju mycket större med all sin teknik och allting. Och det beskrivs i boken hur Riksenergi jobbar som har den här partikelacceleratorn, då, slingan. Och forskningen, hur den har gått framåt under 1900-talet. Men ändå så, ja, men man är ju det här lilla barnet på den här lilla platsen. Den kontrasten, det är väl någonting i det som gör det spännande.
Mm.
Kontraster är ju ofta spännande när det görs rätt så. Jag tror att, och det är också lite så här med förskolevärlden för mig, att inom ramen, man kan ha en väldigt liten ram, så finns det väldigt stor frihet liksom. Det är begränsningar som väcker fantasin på något vis. Vad kan jag göra inom den här ramen?
Hur ser det ut med just världen i övrigt? Är det någon skillnad på hur världen beskrivs i de ursprungliga konstböckerna jämfört med hur det är i själva spelet sen?
Alltså jag tycker ju att översättningen till rollspel har liksom varit så naturlig på något vis. Jag tror att Fria Ligan, vem det nu var som kom på det här, att de såg att det här vill jag spela liksom. Den här världen vill jag utforska. Och det är ju det som jag har fastnat för också. När jag först såg bilderna liksom, jag vill uppleva den här världen. Och det är väl det rollspel handlar om i stort liksom. Jag har en liten spaning om att rollspelare liksom, vi vill ju vara del av historierna som vi läser och ser på tv och det här. En sån värld som Simon Stålenhag målar upp, det är klart man vill, är nyfiken på den och vill liksom utforska den för att den är så mystisk. Nej, men det känns som att den är väldigt trogen böckerna. Böckerna erbjuder ju mycket texter och minnen om hur det är att vara barn i den här världen. Det står ju liksom uttryckligen i reglerna liksom att vardagen är tråkig och oförlåtande och vuxna varken hör eller ser dig. De har fångat upp det i spelet. Det finns liksom en mekanik för det. Vi spelar liksom scener ur vardagen med familjen när vi äter middag liksom och utegångsförbud och också svåra ämnen. Du kan ju spela ur varselklotet ganska lätt så, lighthearted så, men du kan också spela att ett problem du har är att dina föräldrar bråkar eller att någon en förälder är alkoholist eller du har några andra problem, liksom mobbning och sånt där. Och det är ju lite sånt som kommer i böckerna också, det här svåra. Att vara barn i en värld som man inte riktigt förstår. Det tycker jag översatts bra till spelet.
Om vi då går in lite mer på själva mekaniken och reglerna där. Hur gör de för att fånga det här med vardagen som du nämnde och de svåra ämnena? Är det bra instruktioner till spelledaren till exempel för hur man ska styra spelet?
Jag tycker det. Som jag sa, jag har ju aldrig liksom spelat ett spel förut och jag har inte läst så mycket regler heller. Men jag tyckte att det var väldigt lätt att ta sig an och förstå. Så någonstans där, nu har inte jag liksom suttit och analyserat vad det är i reglerna som gör det. Men jag tyckte att det var lätt att ta sig an och förstå. Och det är bra beskrivet med exempel och exempel på scener och problem, hur de påverkar, hur de kan påverka din rollperson. Ja, jobba bra med exempel, tycker jag. Med små rutor liksom. Väldigt tydligt, kortfattat men tydligt. Så.
Spelet är väl ganska hårt baserat på scener om jag har förstått det rätt?
Mm, precis. Ja, men man bestämmer väl tillsammans lite grann vad det ska vara, vad vi vill spela för någonting. Säg att vi börjar med en vardagsscen liksom för att etablera rollpersonerna. Man har en scen tillsammans med sina kompisar. Du spelar ju ett gäng kompisar liksom, som av någon anledning hänger ihop och är nyfikna på att gå på äventyr, liksom, utforska världen. Det kan vara en hemmascen för att etablera liksom, vilken hemsituation du har, vad du bär med dig för bagage. Liksom. Men sen kommer ju de här riktiga äventyrsscenerna in. Liksom, att vi introducerar mysteriet, det händer någonting mystiskt. Det kanske är någon som något barn i skolan som saknas eller vad det nu kan vara. Liksom. Sen växlar man vardagsscener och äventyrsscener. Liksom. Och den grejen, det är väl det som ger den här känslan som kommer i boken. Liksom. Vardagen är där. Och sen är den här mystiska tekniken som är överallt runt omkring och som vi inte riktigt förstår.
Så även i spelledarteknikerna finns det en mekanik för hur du ska kunna få den här kontrasten mellan den stora förunderliga världen och det vardagliga.
Ja, precis. Sen vet jag att inte alla kanske väljer att spela så mycket det här vardagliga. Liksom, men det är det jag tycker är så roligt med spelet, den här kontrasten. Liksom. Man kanske tycker att det är svårt om man är van vid en viss typ av äventyrsrollspelande. Liksom. Men sen finns det ju de som lägger jättemycket vikt vid det och äventyret drar iväg långt liksom för att man kommer nästan aldrig fram till vad som har hänt liksom. Men så är det väl i alla rollspel liksom, att man gottar ner sig i det man tycker är trevligt. Det går att grotta ner sig, ja, verkligen i det här vardagliga också.
Är det någonting annat i reglerna som du fångades av? Någonting som du tyckte stack ut sådär? Jag vet att många pratar om det faktum att man som rollperson inte kan dö till exempel.
Mm, precis. Det kan du ju inte göra, nej. Jag, som sagt, jag har inte spelat mycket alls. Så jag har inte så mycket att jämföra med. Men det blir ju inte så mycket fokus på strid direkt. För att det som är spännande ligger inte i om du klarar striden och kommer levande ur den. Utan det är om du kan komma fram till den här ledtråden som gör att du kommer vidare i mysteriet och kan lista ut det. Men en sak som jag har lärt mig lite grann om det här spelet, om mig själv, att jag är en för snäll spelledare. Liksom. Och det är väldigt lätt att vara snäll i Ur varselklotet, känns det som. Det finns många verktyg för att hjälpa, eller för att, som spelarna kan använda för att lyckas. Ägodelar, stolthet, tur, och att man kan hjälpa varandra och sådär. Och man vill ju att det ska vara coolt liksom. Och det blir ofta coolt när man använder de här verktygen. Och som spelledare så vill man ju att det ska vara coolt också. Men jag tror att jag lär mig mycket varje gång vi har spelat om att bara för att det är coolt så behöver jag inte godkänna det. För att spelarna måste ju också känna att de åstadkommer någonting, att de övervinner någonting. Det får ju inte gå som på räls hela tiden, liksom, för då blir det inget roligt. Det måste ju vara något sorts motstånd, och det är väl lite som jag brottas lite med. För att jag tycker om det här så mycket, jag vill bara att det ska vara coolt och de ska lyckas. Liksom. Det är lätt att göra coola saker också. Det är också kul i och för sig.
Rent konkret, hur funkar de verktygen du nämnde? Stolthet och ägodel och så vidare.
Ja, de ger ju dig extra tärningar då liksom.
För systemet är ju tärningspölssystem.
Precis, och det tycker jag funkar bra, det tycker jag är kul. Jag vet inte varför, men det är lätt liksom att se om du lyckas. Ja, och du behöver bara en tärning för att lyckas egentligen. Så sen kan du ju köpa effekter och så för tärningar, extra tärningar. Men man kan ju hjälpa varandra för att ge extra tärningar. Den här ägodelen, ikonisk ägodel som du kan ha, som kan ge dig extra tärningar. Tur kan du använda en gång per spelmöte, tror jag, för att få en automatisk lyckad eller någonting. Det handlar ju om att beskriva också, varför funkar det här liksom? Hur använder jag min ikoniska ägodel? Och varför hade jag sån himla tur nu? Eller min stolthet liksom, vad kan det vara? Jag är bäst i skolan på matte, det är min stolthet. Så därför lyckas jag med det här slaget ändå, för att det kräver att jag behöver räkna ut någonting, hur den här roboten rör sig eller vad det nu kan vara. Så du behöver ju ändå motivera liksom. Men det är det som gör det coolt, för att du behöver ju tänka till helt enkelt. Men alla spelare är ju så smarta hela tiden, så det blir ju coolt. Så måste man ju godkänna.
Vad har du lärt dig av spelet som du känner att du kan ha nytta av även i andra spel senare? Är det några tekniker eller några tips eller några regler du har importerat rakt av till andra motorer?
Nej, jag har tänkt på det här mycket liksom. Är det någonting? Det är urvarselotet som har varit min grej liksom. Och sen har jag väl gjort lite små saker liksom så. Men det kan kanske bli lite djupt och liksom så nu. Men när jag fick för mig att ta mig an urvarselotet, så var det liksom i samband med att jag började ge mig själv tillåtelse att kasta mig ut i det okända med risk för att misslyckas liksom. Och jag vet fortfarande inte om mitt egenskrivna mysterium som jag skrev där först, om det funkar. För vi har inte hunnit spela klart det. Corona kom och vi får aldrig till det med tekniken. Det är alltid någons kamera eller ljud som inte funkar. Så jag vet inte ens om det funkar. Men tillfredsställelsen av att ha vågat och gjort klart och att bara göra det, det är jag fortfarande lite hög på liksom. Och det satte igång mig och jag vågade prova liksom, trots att min självkänsla när det kommer till att göra något annat i rollspel än att bara inom citationstecken bara spela, den självkänsla var i princip obefintlig liksom. Jag kan ju inte spelleda, jag kan ju inte det här liksom, eller skriva mysterium, det gör de ju liksom, det gör ju de som skapar rollspel, det är inte jag. Ja, jag hade en väldigt konstig bild liksom, helt enkelt. Men min förtrollning av urvarselklotet har ju definitivt puttat mig mot att våga mer och givit mig större självkänsla. Och jag tror att lättillgängligheten i spelet spelar jättestor roll för att jag vågade ta mig an det. Och det hade ju aldrig hänt om jag försökt ge mig på till exempel Eon. Det går ju inte att jämföra systemen säkert. Men nu har inte jag spelat Eon, för vi kom aldrig längre än att göra karaktärer. Jag tror att Twins gjorde klart någon karaktär. Men just till lättillgängligheten liksom. Och jag var ju så inspirerad liksom, att bara våga. Det är väl något som påverkar mig fortfarande. Att nu vågar jag göra såna här saker. Jag vågar läsa ett rollspel och tänka att jag kanske kan spelleda det och skriva någonting till. Jag kanske till och med kan liksom göra ett eget rollspel. Jag har jobbat på en julhack till Lasers and Feelings som jag tänkte spela med min partners syskonbarn i julas. Alltså bara så här att komma igång, bara våga. Så mycket betyder urvarselklotet för mig.
Är det just världen som, med dess fantasiväckande egenskaper, som du tycker liksom var inspirationens start?
Definitivt. Nej, men det var världen. Men sen var det ju fördelaktigt att det var så lätt att ta sig an såklart. Hela systemet så, att förstå sig på hur det funkar, strukturen liksom över mysterierna och det här växlandet mellan scenerna. Sen att lyssna på Actual Play gjorde ju mycket också för att förstå det. Men världen definitivt var ju det som jag redan levde i innan jag visste att det fanns ett rollspel liksom. Så när rollspelet kom var jag bara såhär, what?
Så det är egentligen urvarselklotet som lockar tillbaka dig till rollspelen och inte fantasy-varianterna eller postapokalypsen eller science fiction-varianterna som Freligen har släppt innan?
Ja, precis. Det var i alla fall urvarselklotet som fick mig att känna att jag kanske kunde göra någonting. Jag har spelat lite med gamla högstadievänner så här online och så, men det som verkligen satte igång mig att själv göra någonting, det var urvarselklotet liksom.
Är det något äventyr till spelet du gillar extra mycket? Eller någonting annat som hör till spelet snarare än en del av det?
Jag gillar grundbokens fyra mysterium som utspelar sig liksom över fyra års tider. Jag har inte spelat dem själv, men jag har lyssnat liksom på Actual Play och läst det såklart. Och det har ju liksom allt, och det är väl tanken också. Det har ju liksom allt som är ur urvarselklotet. Sen är det ju lite roligt med den här Våra vänner maskinerna, den boken med den här playlist, eller mixtape, blandbandsmysterierna. Det är en grupp mysterier som är baserade på som ett blandband, liksom låtar från 80-talet tycker jag är lite charmigt. Det är väl det liksom som jag kommer att tänka på.
Om man nu ska börja spela, eller för den delen spelleda ur varselklotet, vad vill du ge för tips? Var ska man börja?
Jag funderade på det här och jag var så här, amen, gör det bekvämt för dig. Ta en kopp te eller någonting. Mys ner och bara sätt dig och läs boken. Som sagt, det är lätt att ta sig an. Och för all del börja med konstböckerna liksom. De är en sån fin ingång i världen. Ja, det beror ju på hur man vill spela säkert. Men jag är liksom verkligen så här, min hjärna lever i den här världen liksom. Så det är väl min liksom, mitt tips att försök att hitta din väg in i världen. Om du verkligen är nyfiken på den. För att det är en värld som är väl värd att grotta ner sig ordentligt i. Och försöka inte förstå. För att det går liksom inte på något sätt. Eller tanken är att man inte ska förstå den här världen. I alla fall inte som spelare. Och som spelledare är det känns det jättekul. Om man, när jag började skriva mitt mysterium så var jag inte heller själv säker på vad grejen är. Liksom. Och jag tror att det ger en extra krydda liksom, att det är fortfarande lite mystiskt i slutändan. Eftersom man är barn, liksom, det går inte att förstå allt. För det är så stort och konstigt.
Har du några tips på vad man kan göra för att hamna i det barnets sinnelag? Så man är på rätt plats när man ska börja spela?
Tänk tillbaka liksom, på vad tyckte du var roligt när du var, gjorde du när du var i den åldern? Liksom? Hur var du? Vilka var du med? Var var du någonstans? Jag har använt liksom platser ur min barndom när jag har skrivit som ja, men centrala platser, liksom, till exempel en plats där allting börjar, liksom, ute vid liksom ett stenrös ute på en åker någonstans. Tänk tillbaka, hur var det? Liksom? Vad gjorde ni? Och vad var det för något som var så roligt och lockande och mystiskt och läskigt? Vad var läskigt? För det är också en del i spelet, liksom. Det är lite skräckigt. Saker som man inte förstår är ju läskiga liksom.
Är det något du tagit med dig från spelet? Eller från världen? När du skriver och skapar egna projekt sen framöver?
Nej, men det är väl bara det här att jag har liksom börjat ge mig tillåtelse att om jag känner mig inspirerad av någonting, bara go for it. Det behöver inte ge ut det liksom. Du behöver inte ens spela det. Jag kände så här när jag skrev mitt att vi får väl se om vi ens spelar det här. Det kanske inte ens funkar, det kanske faller på första scenen. Eller. Men bara att jag hade gjort det kändes som sagt en så himla stor seger för mig själv. Och det här, det har inte alls, det kanske bara jag i hela världen som kände så. Men bara gör om du känner dig inspirerad. Allt som varselklotet har lärt mig eller gjort för mig känns väldigt personligt. Så det är så här svårt att ge några konkreta tips eller så här bild av vad jag har tagit med mig rent praktiskt. Så, men, ja.
Det tycker jag låter som ett väldigt fint slutord på den här diskussionen. Men innan vi sätter den allra sista punkten ska jag bara fråga, är det någonting du vill ha sagt om ur varselklotet som du känner att du inte har fått sagt än?
Jag har tänkt mycket på det för att jag har en känsla av, nu kanske jag är helt fel, men det pratas mycket om det här med nostalgi och det är inte allas kopp te och bla bla bla. Liksom. Den här vågen som kommer, den här 80-tals nostalgin och barn och vara barn på 80-talet. Jag är född på 80-talet så jag har inte levt då, men jag har ändå en bild av min barndom liksom, som jag kan känna nostalgi över. Men var inte rädd för att liksom grotta ner i nostalgi. Om du inte är den personen som gör det så fine. Men världen är speciell. Den ger verkligen någonting som i upplevelseväg som inte är det här vanliga fantasy, sci-fi, post-up de scenarierna ger. Det är en värld i sig verkligen. Så våga ta dig an den. Den är värd
det. Och med det säger vi tack för diskussionen om ur varselklotet. Men när vi ändå har dig på tråden ska jag fråga, är det någonting helt annat du vill tipsa om? Någon Kickstarter du håller ögonen på? En podd du alltid lyssnar på? Eller kanske någonting helt annat? Ett spel du tycker borde spelas mer? Eller vad som helst?
Nej, jag kom på nu att jag har precis spelat klart en grej med Kvarnberg och kompanen. Det sa jag inte börja med, jag kom på det nu. Håll utkik efter det. Det kommer snart. Inte jättesnart kanske. I år kommer det, jag vet inte. Men det är väl det. Gå in och lyssna på Begrav på Soläventyret. Håll koll på Mindy, för det kommer jag höra snart. Kickstarter, jag har inte koll på. Men jag vill ändå säga, för jag är jättepeppad över Blade Runner. Jag är jättenyfiken på det. De behöver nog ingen reklam, tror jag, å andra sidan.
Och med det så säger vi tack så mycket för att du kom hit till spelhyllan, Mia Gibson.
Tack för att jag fick komma.
Ha det så bra.
Detsamma, detsamma.
Hej, hej.
Hej.
Det här var spelhyllan med Mia Gibson. Själv heter jag Pontus Kjellberg och musiken är gjord av Hicham Chahidi. Tack för att ni har lyssnat.